Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergs missionsförsamling. Det är Kristina Ståhl och Rickard Rappelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som idag delar information och några tankar utifrån Lukas evangeliet.
Herre, låt din nåd vila över oss. Herre, låt din nåd vila över oss. Ty vi hoppas på dig. Ty vi hoppas på dig. Herre, låt din nåd vila över oss. Herre, låt din nåd vila över oss. Ty vi hoppas på dig. Ty vi hoppas på dig. Ty vi hoppas på dig. Ty vi hoppas på dig.
Enligt traditionen är det Lukas, en grekisktalande läkare och god vän med bland annat Paulus, som han följde på några av Paulus missionsresor, som är författare till Lukas evangeliet och även till apostlagärningarna. Lukas har inte bara skrivit mycket, han har även skrivit om mycket. Han lyfter många gånger fram det fattiga och det utstötta och kvinnorna runt Jesus. Jesu liknelser har en framträdande plats. I de första kapitlen betonas lovsången och bönen. Den helige ande är med och formar skeendet mycket tydligt. Texten inramas av händelser i Jerusalem och templet. Där utspelar sig även bokens centrum, som börjar med Jesus sista vandring upp till Jerusalem. Lukas är den av evangelisterna som mest utförligt berättar om Jesu liv. Det han skrev tillägnade han en person vid namn Theofilus, och detta namn betyder gudsvännen. Lukas skriver i det första kapitlet, verserna 3-4. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Theofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Och ett av syftena med de båda böckerna som Lukas skrivit kan ha varit att det skulle fungera som någon form av underlag vid Paulus rättsliga prövning inför kejsaren. Och Lukas evangeliet tar oss med upp mot Jerusalem. Apostlagärningarna leder Lukas oss ut från Jerusalem till jordens yttersta gräns. Där det står i Apostlagärningarna 1:8, där han då berättar om hur budskapet från och om Jesus förs ut till alla världens folk. Vi får inte veta så mycket om Lukas personligen, men han ville dock förklara att Jesus är hela världens frälsare. Och det här som jag hittills har nämnt har jag hämtat från den lilla bibelhandbok som finns med i min bibel, som kortfattat lämnar uppgifter om innehållet i de olika bibelböckerna och personer som omnämns i bibeln. Så nu får du ta del av mina personliga tankar inför Lukas evangeliet. Och jag tycker att Lukas evangeliet är lättläst och utförligt. Jag uppfattar Jesus som både rak och tydlig. Det är nästan så jag kan lite bli avundsjuk på Jesu dåtida lärjungar. Tänk vad de fick vara med om mycket. Spännande, häpnadsväckande, att med egna ögon få se att under och tecken skedde. Och följden av det som skedde blev enligt Lukas 4:37 att ryktet om Jesus spred sig överallt i trakten. Och att de öga mot öga fick ta emot undervisning från Jesus. Att också få ta emot uppdraget att gå ut i hela världen och förmedla Guds kärleksbudskap till mänskligheten. Att få vittna om Jesus, hela världens frälsare. Så kan vi även idag förstå att Jesus var och är allsmäktig. För mig är det många gånger enstaka ord i de liknelser och händelser som Jesus återger som får stor betydelse. Och nytt liv som också sätter igång min tankeverksamhet. Som fyller mig med tacksamhet, glädje och hopp. En förvissning om att det inte är kört, hur hopplöst det än kan ha varit. De frågor som Jesus ställde till människor han mötte blir på nytt igen levande. Och att få känna att Jesus även idag är oss nära. Att vi kan känna att vi är inte ensamma. Att vi kan få uppleva att vi vill göra som Jesus gjorde. Och att vi i bönen får uttala våra behov och önskningar. Som också detta kan ge oss tillfredsställelse. Även om vi förstår att Jesus säkerligen läser av våra tankar och redan känner alla våra behov. Det kan kanske upplevas underligt att Jesus frågade den blinde mannen i Lukas 18:41: vad vill du att jag ska göra för dig? Det var väl ganska självklart att han ville kunna se. Och i Lukas 8 berättas om när Jesus drev ut demoner ur en man. Denne man ville sedan följa med Jesus i båten. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra vad Jesus hade gjort med honom. Jesus gav ju honom en klar och tydlig uppmaning att berätta om honom. Och då frågar jag mig om vi idag vill ta till oss denna uppmaning att för sekulariserade nutidsmänniskor berätta om Jesus när många idag är präglade utav oro och besvikelser, bland annat på grund av coronaviruset. Många av oss skulle nog vilja se under och tecken ske i våra sammanhang, och det är säkert inte omöjligt. Jag vill då peka på vad Jesus säger i sitt avskedstal i Johannes 14, verserna 12-14. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Storheten i under och tecken kan vi nog inte bedöma. Ändå vill jag påstå att frälsningsundret är det största under en människa kan få uppleva. Och det får var och en som i tro ber om förlåtelse för synden och tar emot Jesus i sitt hjärta. Lukas evangeliet består av 24 kapitel och apostlagärningarna utav 28 kapitel. Totalt 52 kapitel. Kalenderåret har som regel 52 veckor. Varför då inte gå in för att läsa och begrunda ett kapitel varje vecka? Det tål att läsas varje dag, i delar eller i sin helhet. Jag tror att vi då kan få uppleva hur rikt ordet är, även om vi vet vad det står.
Vilken vän vi har kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Ofta trängs vi ned av år och glömmer att vi har en vän så
ska be tillsammans. Tack Gud för att vi har fri tillgång till ditt ord. Tack Gud för att du möter oss i ordet. Att vi har hjälp och tröst i ordet. Tack Gud för att du styrker din kallelse till oss i ordet att vittna om dig. Så vill jag på nytt igen lyfta fram. Det är människor som är drabbade av coronaviruset och deras anhöriga. Möten där de är. Vi ber om hälsa för var och en av dem. Tack också att vi på nytt igen får be att du förintar allt detta virus över hela vår jord, Herre. Och hjälper oss att kunna fästa blicken på dig och ta emot dig. Och hjälp oss att vara tydliga med vårt vittnesbörd till de människor som vi möter. Vi ber också på nytt igen för våra kristna syskon i Kina som utsätts för påtryckningar att överge sin tro på dig, Herre. Styrk dem och led dem. Herre, hjälp dem att vara frimodiga med sitt vittnesbörd. Välsigna dem och beskydda dem. Vi ber också för landets ledare att de ska få möta dig till frälsning. Så vill jag tillsammans med dig som lyssnar be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också över dig som lyssnar be Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Han låter sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten. Så återkommer vi under nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.